Kapitel 8. Storfurstar. Elaine var inte säker på att Rand insåg att hon var kvar i rummet, så som han stirrade efter Egwene. Han såg förundrad ut, och då skakade han på huvudet, som om han genomgick en inre diskussion eller försökte få rätsida på situationen. Hon väntade gärna tills han var färdig, tacksam för allting som kunde skjuta upp det kritiska ögonblicket ännu en liten stund. Hon koncentrerade sig på att verka samlad med rak rygg, högburet huvud och händerna knäppta i knät. Hennes lugna ansiktsuttryck kunde ha mätt sig med Moraines, men i hennes mage fladdrade fjärilar stora som igelkottar. Detta berodde inte på att hon var rädd att han skulle leda kraften. Hon hade släppt Sidar så fort Egwene reste sig för att gå. Hon ville lita på honom. Hon måste. Det som fick henne att darra inombords var det som hon ville skulle hända. Hon fick koncentrera sig för att inte börja plocka med halsbandet eller safirerna som hon hade i håret. Hade hon tagit på sig för mycket parfym? Nej, Egwene sa att han tyckte om doften av rosor. Klänningen. Hon ville dra upp den en bit, men han vände sig om. Antydan till haltning fick henne att tankfullt snörpa med läpparna och fick syn på henne där hon satt. Han hajade till och spärrade upp ögonen och de fylldes med någonting som liknade panik. Hon var glad att se det. Det hade blivit 10 gånger så svårt att se oberörd ut så fort han vände blicken mot henne. Hans ögon var blå nu, som en disig morgonhimmel. Han återvann genast fattningen och bugade sig, helt utan anledning, samtidigt som han nervöst strök händerna över rocken. Jag tänkte inte på att du fortfarande... Han avbröt sig och rodnade. Det skulle kunna uppfattas som en förolämpning om han sa att han hade glömt att hon var där. Jag är inte riktigt en sån när som jag verkar vara, Ersnod. Det är inte varje dag någon berättar att hon inte älskar en, Ersnod. Hon svarade med skämtsamt sträng röst. Om du någonsin kallar mig Ersnod igen ska jag tilltala dig som först draken och niga. Till och med drottningen av Andor skulle förmodligen niga för dig. Och jag är bara tronens dotter. Ljus, gör inte det. Hans nervösa reaktion verkade inte alls stå i proportion till hennes hot. Det ska jag inte, Rand, sa hon med allvarligare röst. Om du bara kallar mig vid mitt namn, Elaine, säg det. Elaine, han verkade ha svårt att få fram namnet, men uttalade det med behagfull röst, som om han njöt av det också. Bra. Det var löjligt att bli så glad. Han hade faktiskt bara sagt hennes namn. Det fanns en sak som hon måste veta innan hon fortsatte. Blev du mycket sårad? Hon insåg att han kunde missförstå det och tillade, av det som Egwene sa, menar jag. Nej. Jo, lite. Jag vet inte. Rätt ska ju vara rätt. Ett lätt leende tog udden av hans vaksamma sätt. Nu låter jag visst som en narr igen. Nej, det tycker jag inte. Jag sa precis som det är, men jag tror inte att hon trodde mig. Fast jag ville väl inte tro det om henne heller. Inte egentligen. Om inte det är narraktigt så vet jag inte vad som är det. Om du säger att du är en narr en gång till börjar jag kanske tro dig. Han kommer inte att försöka hålla henne kvar. Det slipper jag bekymra mig om. Hon talade med lugn röst, men tillräckligt lätt ton för att han skulle begripa att hon inte var riktigt allvarlig. Jag såg en gång en narr som tillhörde en karhensk furste. Han hade på sig en alldeles för stor randig rock med påsydda bjällror. Du skulle se fånig ut med bjällror. Jag skulle väl det, sa han i bedrövad ton. Jag ska komma ihåg det. Den här gången var leendet bredare och fick hela hans ansikte att mjukna upp. Fjärilarna i magen piskade henne med sina vingar för att hon skulle skynda på. Men hon tog god tid på sig att rätta till kjolen. Hon måste ta det långsamt, varsamt. Gör jag inte det tycker han säkert att jag bara är en fånig fjolla och han skulle ha rätt. Det kändes som om fjärilarna hade börjat slå på stora pukor. Vill du ha en blomma? Frågade han plötsligt och hon blinkade förvånat. En blomma? Ja. Han klev bort i sängen, samlade upp fjädrarna i båda händerna och höll fram dem mot henne. Jag gjorde en åt majeren förut. Man kunde ha trott att jag hade gett henne hela klippan. Men din ska bli mycket vackrare, tillade han hastigt. Mycket vackrare, det lovar jag. Rand, jag ska vara försiktig. Det behövs bara en liten rännil av kraften, bara en tunn tråd, och jag lovar att vara försiktig. Tillit. Hon måste lita på honom. Hon blev lite förvånad när hon insåg att hon gjorde det. Jag vill gärna ha en blomma, Rand. Under en lång minut stirrade han på det lilla mjuka berget av fjädrar i sina händer med allt mer koncentrerad min. Plötsligt lät han fjädrarna falla och slog de sista från sina händer. Blommor, sa han, det duger inte som gåva till dig. Hon kände ömhet för honom. Det var tydligt att han hade försökt ta in Saidin men misslyckats. Han dolde sin besvikelse i handling, haltade skyndsamt bort till tygstycket av guld och silver och började vika det över armen. Det här är en mer värdig gåva åt tronens dotter av Andor. Du kan låta en sömmerska göra... Han kunde inte komma på vad en sömmerska kunde göra med ett 4 steg långt tygstycke vävt i guld och silver, mindre än 2 fot brett. En sömmerska har säkert många idéer, sa hon diplomatiskt. Hon drog fram en näsduk ur ärmen och la sig på knä på golvet en kort stund medan hon samlade ihop fjädrarna som han hade släppt och la dem på det blå sidentyget. Det där kan tjänarna ta hand om, sa han när hon stoppade ner det lilla knytet i sin bältespåse. Nu är de borta i varje fall. Hur skulle han kunna förstå att hon skulle behålla fjädrarna? För att han hade velat att de skulle bli en blomma. Han vägde besvärat på fötterna och höll i det glittrande metalltyget som om han inte visste vad han skulle göra med det. Majeren har säkert sömmerskor, sa hon. Jag ska ge det till en av dem. Hans ansikte ljusnade i ett leende och hon såg ingen anledning att tala om att hon tänkte ge bort det som en gåva. De dundrande fjärilarna lät henne inte skjuta upp sitt ärende en sekund till. Rand, tycker du om mig?
Tycker om dig?
Han rynkade pannan.
Ja, visst tycker jag om dig. Jag tycker mycket om dig.
Måste han se ut som om han inte begrep alls?
Jag håller av dig, Rand.
Hon var förbluffad över att hon lyckades säga det med sånt lugn. Hennes mage verkade försöka klättra upp i halsen på henne och fingrarna kändes kalla som is.
Mer än bara håller av dig.
Det räckte. Hon tänkte inte göra sig till åtlöje. Han måste säga mer än tycker om först. Hon var nära att fnittra hysteriskt. Jag måste hålla mig lugn. Han får inte se mig som en kärlekskrank flickunge. Det får han inte.
Jag håller av dig, sa han sakta.
Jag brukar inte vara så framfusig.
Nej, det kanske skulle få honom att tänka på Berylane.
Hans kinder började rodna. Han tänkte på Berylane, bränna honom. Hennes röst var mjuk som silke. Jag måste snart fara härifrån, Rand. Lämna Tyr. Vi kanske inte träffas igen på flera månader.
Eller någonsin hördes en liten röst ropa i hennes huvud, men hon vägrade att lyssna på den.
Jag kunde inte fara utan att låta dig få veta vad jag känner, och jag håller väldigt mycket av dig.
Elaine, jag håller av dig med.
Jag känner... Jag vill...
De röda fläckarna på hans kinder blev större.
Elaine, jag vet inte vad jag ska säga, hur jag...
Plötsligt var det hennes kinder som blossade. Han måtte tro att hon försökte tvinga honom att säga mer. Gör du inte det då, sa den lilla rösten hånfullt. Och det fick det bara att hetta än mer. Rand, jag begär inte att du... Ljus, hur skulle hon säga det? Jag ville bara att du skulle veta vad jag känner. Det är allt. Berylane skulle inte ha gett upp så lätt. Berylane skulle ha haft armarna om honom vid det här laget. Allra minst. Elaine intalade sig att hon inte skulle låta sig besegras av den halvklädda slinkan. Hon gick fram till Rand, tog det glittrande tyget ur hans händer och släppte det på mattan. Av någon anledning verkade han längre än någonsin tidigare. Rand. Rand, jag vill att du ska kyssa mig. Sådär, hon hade sagt det. Kyssa dig, sa han, som om han aldrig hade hört talas om kyssar förut. Elaine, jag vill inte lova mer än... Jag menar, det är inte som om vi var trolovade. Nu menar jag inte att vi skulle vara det. Det är bara det att jag håller av dig, Elaine. Mer än det. Jag vill bara inte att du ska tro att jag... Hon kunde inte låta bli att skratta åt honom, åt hans förvirring och hans allvar. Jag vet inte hur ni gör i Tjurfloden, men i Camelin behöver man inte vänta tills man är trolovad innan man kan kyssas. Och det betyder inte att man måste trolova sig heller. Fast du kanske inte vet hur. Han la armarna om henne med nästan för stor kraft, böjde sig ner och tryckte sina läppar mot hennes. Hon kände sig yr. Tårna försökte knyta sig i skorna. Lite senare, hur länge visste hon inte riktigt, insåg hon att hon stödde sig mot hans bröst med darrande knän och flämtade efter luft. Förlåt att jag avbröt dig, sa han. Det gladde henne att han lät lite omtumlad. Jag är bara en klumpig fåraherde från Tjurfloden. Oborstad är du, mumlade hon in i hans skjorta. Och du har inte rakat dig i morse. Men jag skulle inte påstå att du är klumpig. Elaine, jag... Hon la handen över hans mun. Jag vill inte höra ett enda ord från dig som du inte menar med hela ditt hjärta, sa hon bestämt. Aldrig någonsin. Han nickade. Inte som om han förstod varför, men åtminstone som om han förstod att hon menade vad hon sa. Hon försökte reda ut håret. Bandet med safirer var hopplöst intrasslat och drog sig ur hans omfamning, inte utan saknad. Det skulle vara allt för lätt att stanna kvar, och hon hade redan varit mer framfusig än hon någonsin drömt om tidigare. Att prata fritt ur hjärtat på det där viset, att be om en kyss, att be om det. Hon var inte Berylane. Berylane. Tänk om det som Min hade pratat om var en av hennes syner. Det som Min såg föll alltid in. Men Elaine tänkte inte dela Rand med Berylane. Hon kanske skulle få tala mer klarspråk. Tämligen klart i varje fall. Du kommer säkert inte att behöva sakna sällskap när jag har rest. Men du ska minnas att vissa kvinnor ser en man med hjärtat, medan andra ser honom som ett stycke grannlåt att pryda sig med. Precis som ett halsband eller ett armband. Kom ihåg att jag kommer tillbaka. Och att det är jag som ser dig med hjärtat. Först såg han förvirrad ut. Sen lite förskräckt. Hon hade sagt för mycket, för snabbt. Hon måste få honom att tänka på någonting annat. Vet du vad du inte har sagt till mig? Du har inte försökt skrämma iväg mig genom att berätta hur farlig du är. Det är ingen idé att du försöker nu. Det är för sent. Det hade jag inte tänkt. Däremot dök en annan tanke upp i hans medvetande och han fick en misstänksam glimt i ögonen. Har du och Egwen kokat ihop det här tillsammans? Hon lyckades förena en storögd oskyldig blick med mild upprördhet. Hur kan du ens tänka så? Tror du att vi skulle skicka dig fram och tillbaka mellan oss som ett paket? Du har då höga tankar om dig själv. Det finns någonting som kallas övermod. Nu såg han förvirrad ut. Och det var precis vad Elaine ville.
Är du ledsen för det du gjorde med oss, Rand?
Jag menade inte att skrämma er, sa han tvekande.
Egwene gjorde mig arg. Det har hon alltid lyckats med, utan att ens försöka.
Jag vet att det inte är någon ursäkt.
Jag sa att jag var ledsen för det, och det är jag.
Se vad jag själv fick ut av det. Sönderbrända bord och ännu en förstörd madrass.
Och för att du nöp oss?
Han rodnade igen, men mötte likväl hennes blick utan att blinka.
Nej, nej, det är jag inte ledsen för. Ni pratade över huvudet på mig som om jag var en träkloss utan öron. Ni förtjänade det båda två, och det tar jag inte tillbaka.
Hon tittade eftersinnande på honom. Han gned sig om armarna när hon helt kort omfamnade Shaidar. Hon visste inte mycket om att hela, men hade snappat upp vissa delar av det här och där. Hon ledde kraften så att den lindrade och tog bort smärtan som hon hade gett honom när han nöp dem. Han spärrade förvånat upp ögonen och vred på sig som för att känna efter om verken verkligen var borta.
För att du var ärlig, sa hon enkelt.
Det knackade på dörren och Goal kom in. Först stod Ailmannen med sänkt blick. Men efter att ha sneglat hastigt på dem tittade han upp. Elaine blev röd i synen när hon insåg varför. Han hade varit rädd att avbryta någonting som han inte borde se. Hon var nära att ta in Shaidar igen och lära honom en läxa.
Tyrenierna är här, sa Goal. Storfurstarna som du väntade.
Då ska jag gå, sa Elaine till Rand. Du måste säga dem ett och annat om skatter, inte sant? Tänk på vad jag har sagt.
Hon sa inte, tänk på mig, men var säker på att resultatet skulle bli detsamma.
Han sträckte ut armen som för att stoppa henne, men hon gled undan. Hon tänkte inte göra någon uppvisning inför Goal. Han var en ailman, men vad kunde han tro om henne när hon hade parfym och safirer på sig vid den här tiden på morgonen? Hon fick verkligen behärska sig för att inte dra upp klänningen en bit i halsen. Storfurstarna kom in samtidigt som hon nådde dörren. Det var en samling äldre män med spetsiga skägg, klädda i färggranna, pråliga rockar med puffärmar. De gick ur vägen för henne med motvilliga bugningar, men deras uttryckslösa miner och frammumlade artighetsfraser förmådde inte dölja hur lättade de var över att hon var på väg ut. I dörröppningen kastade hon en blick tillbaka. Rand såg ut som en stork mitt i en flock med påfåglar där han stod bland dem. Ung, reslig, bredaxlad och iklädd sin enkla gröna rock. Likväl utstrålade han någonting som med självklarhet visade att han var härskaren. Tyrenierna märkte det och böjde motvilligt sina stela nackar. Han trodde förmodligen att de bugade bara för att han var draken återfödd. Och det trodde kanske de också. Men hon hade sett män, däribland Gareth Bryn, generalkaptenen för hennes mors drottningsgarde, som skulle ha dominerat ett sällskap om de så varit klädda i trasor, utan titel och helt okända. Rand visste det kanske inte själv, men han var en sån man. Det hade han inte varit första gången hon såg honom, men nu var han det. Hon drog igen dörren bakom sig. Ailkrigarna vid ingången sneglade på henne och kaptenen som hade befäl över klippans försvarare mitt i förrummet tittade oroligt åt hennes håll. Men hon såg dem knappt. Det var gjort, eller åtminstone påbörjat. Nu hade hon 4 dagar på sig innan Joya och Amiko skulle ombord på sitt skepp. 4 dagar att tvinna sig in i Rands tankar så starkt att Berylane inte fick plats där. Eller, om inte det lyckades, tillräckligt starkt för att hon själv skulle stanna i hans tankar tills hon kunde göra mer. Hon hade aldrig trott att hon skulle komma att göra någonting sånt. Jaga en man som man jagade vildsvin. Fjärilarna dansade fortfarande ystert i hennes mage. Hon hade inte låtit honom se hur nervös hon var. Och nu slog det henne att hon inte en enda gång hade tänkt på vad hennes mor skulle kunna säga. Tanken fick fjärilarna att försvinna. Hon brydde sig inte om vad hennes mor skulle säga. Morgase fick acceptera att hennes dotter hade blivit en kvinna. Det var hela saken. Ailmanen bugade när hon gick förbi och hon svarade med en nådig nick som skulle ha gjort Morgase stolt. Till och med den tairenske kaptenen tittade på henne som om han kunde se hennes nya frid. Hon skulle nog inte ha några fler bekymmer med fjärilarna. Möjligen för svarta Ayas skull, men inte för Rands. Rand tog ingen notis om storfurstarna som stod i en halvcirkel framför honom, utan tittade förundrat efter Elaine när dörren stängdes bakom henne. Drömmar som gick i uppfyllelse gjorde honom orolig, till och med när det gick så här. En simtur i myrskogen var en sak, men en dröm där hon kom till honom på det här viset skulle han aldrig ha trott på. Hon hade varit så sval och samlad, medan han hela tiden hade stakat sig och snubblat över sina egna ord. Och så Egwen, som hade sagt precis vad han själv hade tänkt och bara var bekymrad över att han kanske skulle bli sårad. Hur kunde det komma sig att kvinnor föll i gråt eller blev rasande för en minsta småsak och likväl kunde vara fullständigt oberörda inför någonting som fick honom att tappa fattningen? Först draken, mumlade Sanamon, ännu mer försagd än vanligt. Ryktet om det som hade hänt tidigare på morgonen måste redan ha spritt sig genom klippan. Den första omgången ädlingar hade nästan sprungit när de lämnade honom, och det var tveksamt om Torin skulle visa vare sig sitt ansikte eller sina motbjudande idéer någonstans där Rand vistades. Sanamon log inställsamt, men inför Rands blick bleknade leendet och han gnuggade nervöst sina händer. Resten av dem låtsades att de inte såg de förkolnade borden, de kringströdda böckerna, den söndertrasade madrassen och de oformliga metallklumparna som en gång varit två silvervargar och en guldhjort på spisen. Storfurstarna var skickliga på att bara se det de ville se. Carleon och Tredosian, som utstrålade falsk underdånighet med varje väck i sina feta ansikten, insåg säkert inte att det var misstänkt att aldrig någonsin titta på varandra. Men det skulle förmodligen Rand aldrig ha tänkt på om han inte hade hittat ett meddelande från Thom i fickan på en av sina rockar som han hade fått tillbaka efter att den blivit borstad. Först draken. Det vore ett dåligt mönster för folket om vi sänkte skatterna, sa en smal gråhårig man med oljig röst. Mailan var en lång man för att komma från Tyr, bara en handsbredd kortare än Rand och lika kärv som någon av klippans försvarare. Inför Rand stod han med böjd rygg, men det syntes i hans mörka ögon hur mycket han avskydde det. Men han hade också avskytt att ransa åt dem att sluta huka sig för honom. Ingen av dem hade rätat på sig, men Mailan hade tyckt särskilt illa om att bli påmind om sin underdånighet. Bönderna har aldrig gjort några besvär med betalningen, men om vi sänker skatterna kommer de att klaga dubbelt så mycket den dag vi åter måste höja dem till den nuvarande nivån. Mer än de skulle klaga om vi fördubblade dem idag. Det kan mycket väl bli upplopp när den dagen kommer, först draken. Rand gick tvärs över rummet och ställde sig vid Kalandor. Kristallsvärdet glittrade med sån glans att guldet och ädelstenarna som omgav det syntes matta i jämförelse. Det var en påminnelse om vem han var, om den kraft han besatt. Egwen. Det var idiotiskt att känna sig sårad för att hon inte längre älskade honom. Varför skulle han förvänta sig att hon hyste känslor som han själv inte besvarade? Och likväl smärtade det honom. En lättnad, men ingen behaglig lättnad. Man får upplopp om man driver män från deras gårdar också. Tre böcker låg staplade på golvet nästan vid Mailans fötter. Skatterna i Tears klippa. resor i Eilöknen och affärer och förbindelser med Mains territorium. Nycklarna fanns där och i de olika översättningarna av Caratheonsägnerna. Han måste bara hitta dem och sätta dem i rätt lås. Han tvingade tillbaka sina tankar till storfurstarna. Tror ni att de bara skulle stå och se på medan deras familjer svälter ihjäl? Klippans försvarare har slagit ner upplopp förut, först draken, sa Sanamon förbindligt. Våra egna trupper kan upprätthålla freden ute på landet. Bönderna ska inte få störa er, det försäkrar jag er. Det finns ändå för många bönder. Rands blick fick Carlon att rycka till. Det inbördes krig i Carhain, först draken, skyndade han sig att förklara. Carhain kan inte köpa något spannmål och sädesmagasinen är fulla till övermått. Redan det här årets skörd kommer att gå till spillo och nästa år. Bränn min själ, först draken, men vad vi behöver är att några av dessa bönder slutar upp med sitt eviga grävande och planterande. Han verkade inse att han hade sagt för mycket. Men det var tydligt att han inte förstod varför. Rand undrade om Karn hade någon som helst uppfattning om hur maten hamnade på hans bord. Kunde han överhuvudtaget se någonting annat än guld och makt? Vad gör ni när Carhain vill ha spannmål igen, sa Rand svalt. Och för övrigt, är Carhain det enda land som behöver spannmål? Varför hade Elaine talat ut på detta vis? Vad väntade hon sig av honom? Hon höll av honom, sa hon. Kvinnor kunde lägga orden lika försåtligt som Aesir. Menade hon att hon älskade honom? Nej, det var rena dumheterna. Det fick vara någon måtta på hans högmod. Först draken, sa Meilan, till hälften undergivet och till hälften som om han förklarade någonting för ett barn. Även om inbördeskriget upphörde i denna stund skulle Carhain ändå på sin höjd kunna köpa några få promlaster under de närmaste 2-3 åren. Vi har alltid sålt vårt spannmål till Carhain. Alltid. Under de 20 år som hade förflutit sedan Eilkriget. De var så insnärda i vad de alltid hade gjort att de inte förmådde se det uppenbara eller inte ville se det. När kolen frodades som ogräs i trakten runt Imonswall kunde man vara så gott som säker på att skörden hade regnat bort eller blivit uppäten av larver i Vakthöjden eller Devonby. När det blev för mycket rovor i Vakthöjden skulle de behövas i Devonby och Imonswall. Sälj det till Ilien, sa han. Vad väntade sig Elaine? Eller Altera? Han tyckte om henne, men han tyckte lika mycket om min. Det trodde han i varje fall. Han lyckades inte få ordning på sina känslor för någon av dem. Ni har havsgående fartyg såväl som flodbåtar och promar. Och räcker inte det kan ni leja fler från Main. Han tyckte om båda kvinnorna, men utöver det. Han hade trånat efter Egwene i nästan hela sitt liv. Och någonting sånt tänkte han inte ge sig in i igen förrän han var alldeles säker. Säker på någonting. Säker. Om man skulle tro på affärer och förbindelser med Mains territorium. Sluta nu, sa han till sig själv. Håll nu tankarna på de här vässlorna, annars hittar de en springa att slinka ut genom och biter dig på vägen. Betala med spannmål. Jag är övertygad om att Mains första dam gärna samarbetar för rätt pris. Och kanske en skriven överenskommelse. Ett fördrag. Det var ett bra ord av det slag som de brukade använda. Där ni lovar att lämna Main i fred i utbyte mot fartyg. Så mycket var han skyldig henne. Vi har föga handel med Ilien, först draken. De är gamar, avskum. Tedosian lät uppbrakt och detsamma gällde Meilan som sa: Main har vi alltid hanterat med fast hand, aldrig med böjt knä. Rand tog ett djupt andetag. Det syntes hur storfurstarna stelnade till. Det blev alltid så här. Han försökte alltid resonera med dem och varje gång misslyckades det. Thom sa att storfurstarna var lika stela och orubbliga som klippan själv, och han hade rätt. Vad känner jag för henne? Söt är hon i varje fall. Han visste inte om han menade Elaine eller min. Sluta upp nu. En kyss betyder mer än bara en kyss. Sluta. Han sköt resolut kvinnorna ur sinnet och började tala om för de förstockade dårarna han hade framför sig vad de skulle göra. Först och främst ska ni sänka böndernas skatter med 3/4 och alla andras med hälften. Inga invändningar. Bara gör det. För det andra ska ni gå till Berylane och fråga. Fråga vad hon begär för att leja ut. Storfurstarna lyssnade med falska smil och gnisslande tänder. Men de lyssnade. Egwene gick och tänkte på Joya och Amiko när plötsligt Matt dök upp vid hennes sida. Han kom spatserande genom korridoren, som om han av en händelse råkade gå samma väg som hon. Han såg fundersam ut och håret var oredigt, som om han hade dragit fingrarna genom det. Han sneglade på henne ett par gånger men sa ingenting. De tjänare som passerade neg eller bugade sig, och det gjorde även de fåtaliga furstar och adelsdamer de råkade på, om än med betydligt mindre iver. Om inte hon hade varit med kunde Matt ha fått bekymmer för de öppet föraktfulla blickar han gav ädlingarna, även om han var en av först drakens vänner. Denna tystlåtenhet var inte lik honom, inte lik den Matt hon kände. Frånsett den eleganta röda rocken, skrynklig som om han hade sovit i den, verkade han inte skilja sig från den gamla Matt. Och likväl hade de alla förändrats, det gick inte att komma undan. Hans tystnad gjorde henne nervös. Är det nattens händelser som bekymrar dig, frågade hon till sist. Han var nära att snubbla. Känner du till det? Ja, det kan man ju tänka sig. Nej, det bekymrar mig inte. Inget att bekymra sig över. Nu är det ju över hur som helst. Hon låtsades tro honom. Ninive och jag ser inte mycket av dig. Det var sannoliken det minsta man kunde säga. Jag har haft mycket att göra, muttrade han och ryckte besvärat på axlarna. Han undvek att titta på henne. Tärningsspel, frågade hon. Kort. En mullig tjänsteflicka neg mot dem med famnen full av hopvikta handdukar. Hon tittade hastigt på Egwene och blinkade åt Matt när hon trodde att Egwene inte såg. Han flinade mot henne. Jag har haft fullt upp med att spela kort. Egwens ögonbryn sköt i höjden. Den där flickan var säkert 10 yngre än Ninive. Jag förstår. Det måste väl ta mycket tid. Kortspel. För mycket för att du ska hinna ägna några minuter åt dina gamla vänner. Senast jag ägnade er några minuter var när du och Ninive band mig med kraften så att ni kunde rota igenom mitt rum. Vänner skäl inte från vänner. Han gjorde en ilsken grimas. Dessutom är du alltid tillsammans med den där Elaine som ständigt går med näsan i vädret. Eller med Moraine. Jag tycker inte om... Han harklade sig och sneglade på henne. Jag vill inte ta upp er tid. Ni har också mycket att göra, vad jag har hört. Förhöra mörkvänner. Alla möjliga viktiga göromål kan jag tänka mig. Du vet väl att tajreningarna tror att du är en ACD? Hon skakade sorgset på huvudet. Det var ACD han inte tyckte om. Matt skulle aldrig förändras, hur mycket han än fick se av världen. Det är inte stöld att ta tillbaka någonting som någon har lånat, sa hon. Jag kan inte påminna mig att ni sa någonting om att det var ett lån. Äsch, vad har jag för glädje av ett brev från den ärmelintronande? Skulle bara ge mig bekymmer. Men ni kunde gott ha frågat. Hon lät bli att påpeka att de faktiskt hade frågat. Hon ville vare sig råka i gräl med Mert eller att han skulle bli sur och gå sin väg. Fast så skulle han förstås inte se det. Den här gången skulle hon låta honom komma undan med sin uppfattning. Jag är i varje fall glad att du fortfarande vill prata med mig. Finns det något särskilt skäl för det just idag? Han körde fingrarna genom håret och muttrade någonting för sig själv. Vad han behövde var att hans mor tog honom i örat och drog iväg honom för en lång pratstund. Egwen bestämde sig för att vara tålmodig. Det kunde hon vara när hon ville. Hon skulle inte säga ett ord innan han gjorde det. Inte om hon så höll på att sprängas. Korridoren öppnade sig mot en lång kolonnprydd balkong i vit marmor med utsikt över en av klippans få trädgårdar. Här växte några små träd med vaxartade blad och stora vita blommor. Deras doft var ännu ljuvligare än den som kom från en stor rabatt med röda och gula rosor. Den svaga brisen lyckades inte få gobelängerna på innerväggen att darra, men den skingrade något av morgonens tilltagande värme och fukt. Mert satte sig på den breda balustraden med ryggen mot en av kolonnerna och ena benet framför sig. Han tittade ned på trädgården och sa slutligen: "Jag behöver ett råd." Ville han ha ett råd av henne? Hon stirrade storögt på honom. "Om jag kan vara till någon hjälp så," sa hon med svag röst. Han vände blicken mot henne. Och hon gjorde sitt bästa för att verka lika lugn som en ACD. Vad för slags råd? Jag vet inte. De befann sig 5 manshöjder ovanför trädgården. Och dessutom gick det karar där nere och rensade ogräs bland rosorna. Om hon knuffade ner honom skulle han kanske landa på någon av dem. En av trädgårdsmästarna, inte rosenbuskarna. "Hur ska jag då kunna råda dig?" frågade hon med återhållen irritation. "Jag försöker bestämma mig för vad jag ska göra." Han såg förlägen ut. Det kunde han gott göra, tyckte hon. "Jag hoppas att du inte funderar på att försöka ge dig av. Du vet hur viktig du är. Du kan inte fly från det, Mert." "Tror du inte att jag vet det? Jag tror inte att jag skulle kunna ge mig av ens om Moraine sa att jag fick. Tro mig, Egwen, jag reser ingenstans. Jag vill bara veta vad som ska hända." Han ruskade på huvudet och rösten blev spänd. "Vad händer härnäst? Vad gömmer sig i hålen i mitt minne? Det är stora bitar av mitt liv som saknas. Det är som om de aldrig hade skett. Varför kommer det en massa rappakaljer ur min mun? Folk säger att det är gamla språket. Men för mig är det bara anksnatter. Jag vill veta svaren, Egwen. Jag måste få veta innan jag blir lika tokig som Rand." "Rand är inte tokig," sa hon automatiskt. Så Mert försökte inte fly. Det var en trevlig överraskning. Tidigare hade han inte verkat tro på det ansvar som vilade på honom. Men det fanns smärta och oro i hans röst. Mert var aldrig orolig, eller lät i varje fall aldrig någon märka det. "Jag kan inte svaren, Mert," sa hon mjukt. "Moraine, kanske?" "Nej," han kom på fötter med ett skutt. "Ingen är sig det. Jag menar, det är annorlunda med dig. Dig känner jag, och du är inte... Har du inte lärt dig någonting i tornet, något knep som kan hjälpa mig?" "Åh, Mert, jag är ledsen. Jag är så ledsen." Hans skratt påminde henne om barndomen. Precis på det sättet hade han alltid skrattat när hans största förväntningar gick om intet. "Nåja, det spelar väl ingen roll. Det skulle ändå vara tornets konster, även om det var du. Inget illa ment." Precis på det sättet hade han gnällt om han fått en sticka i fingret, men behandlat ett brutet ben som ingenting. "Det kan finnas en lösning," sa hon dröjande. "Om Moraine säger att det går bra, det kanske hon gör." "Moraine, har du inte hört ett ord av vad jag har sagt? Det sista jag vill är att Moraine blandar sig i det här. Vad då för lösning?" Mert hade aldrig haft något tålamod. Men det han ville var inte mer än vad hon själv ville, att veta. om han bara kunde ta det lite lugnt och försiktigt för en gångs skull. En thailändsk adelsdam som kom förbi gav dem en uttryckslös blick. Hon hade mörka, hopringlade flätor och en gul inneklänning som lämnade skuldrorna nakna. Efter en lätt nigning skyndade hon vidare, rak i ryggen. Egwen följde henne med blicken tills hon gott och väl hade kommit utom hörhåll och de var ensamma igen. Bortsett från trädgårdsmästarna, 30 fot nedanför. Mert betraktade henne med förväntan i blicken. Till sist berättade hon om Tyr and Grillen, den vridna dörröppningen på vars andra sida de tre svaren fanns. Det hon betonade var farorna, vad som hände om man ställde frågor som var fåfänga eller berörde skuggan, och att det kunde finnas faror som inte ens Moraine kände till. Hon var mer än smickrad över att han hade kommit till henne, men han måste visa prov på lite sunt förnuft. Mert, du får inte glömma det här. Lättsinniga frågor kan bli din död. Så om du använder den måste du för en gång skull vara allvarlig, och du får inte ställa några frågor som har med skuggan att göra. Han hade lyssnat till vad hon sa med allt mer klentrogen min. När hon var färdig utbrast han: tre frågor. Man går förstås in som Billy, är där en natt och kommer ut 10 år senare med en börs full av guld och en... Mert Cawthon, fräste hon. För en enda gång skull kan du väl låta bli att prata som en stolle. Du vet mycket väl att Tyr and Grill inte är sagor. Det är farorna du måste vara medveten om. Kanske finns de svar du söker där. Men du får inte gå in i den förrän Moraine säger att det går bra. Det måste du lova mig. Annars lovar jag dig att jag ska gå till henne med dig som en fisk i en lina. Det vet du att jag kan. Han lät höra en högljudd fnysning. Jag skulle vara en dåre om jag försökte använda den, vad Moraine än kan tänka säga. Gå in i en Tyr and Grill. Jag vill ha mindre med den där fördömda kraften att göra, inte mer. Du kan lika gärna glömma det. Det är den enda lösning jag vet, Mert. Inte för mig, det säger jag dig, sa han. Ingen lösning alls är bättre än det. Trots hans ton ville hon lägga armen om honom, fast han skulle förmodligen komma med något skämt på hennes bekostnad och försöka nypa henne. Han hade varit helt omöjlig ända sedan födseln, men han hade kommit till henne för att få hjälp. Jag är ledsen, Mert. Vad tänker du göra nu då? Åh, jag spelar väl lite kort, om det finns någon som vill spela med mig. Eller spelar sten med Thom. Kanske ett parti tärning på någon krog. Till staden kan jag åtminstone fortfarande gå. Hans blick gled till en tjänsteflicka som gick förbi. En slank flicka med mörka ögon i samma ålder som han själv. Jag hittar säkert på någonting att fördriva tiden med. Hon var nära att ge honom en örfil, men frågade istället försiktigt. Mert, det är väl sant att du inte tänker ge dig av? Skulle du tala om det för Moraine i så fall? Han lyfte händerna för att avvärja hennes protest. Nå, det finns i varje fall ingen anledning att göra det. Jag har ju sagt att jag inte ska göra det. Jag tänker inte låtsas att jag inte vill ge mig av, men jag ska inte göra det. Duger det? En tankfull rynka dök upp mellan hans ögonbryn. Egwen, önskar du någonsin att du var hemma i Imons hål? Att ingenting av det här hade hänt? Det var en överraskande fråga för att komma från honom, men hon hade sitt svar färdigt. Nej, det gör jag inte. Hur det än har blivit. Gör du? Då skulle allt vara en riktig dåre. Inte sant, skrattade han. Det är städer jag tycker om, och för stunden får den här duga. Ja, den får duga, Egwen. Du berättar väl inte för Moraine om det här? Om att jag frågade dig om råd och så? Varför skulle jag inte det? Frågade hon misstänksamt. Det var trots allt Mert hon hade att göra med. Han ryckte generat på axlarna. Jag har undvikit henne mer än... Jag har helt enkelt hållit mig undan, särskilt när hon har velat rota runt i huvudet på mig. Hon kanske tror att jag börjar vekna. Du säger väl ingenting till henne? Nej, det ska jag inte, sa hon. Om du lovar att inte gå i närheten av den där Cheer and Grillen utan att be henne om tillåtelse. Jag borde inte ha berättat om den för dig. Jag lovar, han flinade. Jag ska inte gå i närheten av den om inte mitt liv hänger på det, dessvärre, avslutade han med låtsat grav allvar. Egwen skakade på huvudet. Hur mycket allt annat än förändrades, så var de Matt sig lik.